Hej, välkomna till dagens juridikpodden. Det har varit en dramatisk vecka. Advokaten Henrik Olsson Lilja sköts utanför sin bostad för en vecka sedan. Erik Tagesson.
Ja, men det här var ju precis som du säger en väldigt dramatisk händelse. Jag satt själv i Stockholms tingsrätt och bevakade Erik Thorell-rättegången och hörde en massa sirener utanför. Fullt pådrag, och en kort stund senare kom första nyhetsflashen att en person var skjuten på Kungsholmen. Sen dröjde det ytterligare en kort stund och nästa flash var då känd advokat skjuten på Kungsholmen i Stockholm. Varpå jag tog mitt pick och pack och lämnade den här rättegången för att bege mig ner till brottsplatsen och så att säga, se vad som hände på plats.
Ja, det var ju oerhört dramatiskt. Jag satt här på redaktionen och fick samma nyhetsflash och ringde omedelbart till min mamma som bor på Kungsholmen och frågade om hon hade hört någonting om den här skottlossningen. Och sen kom den här informationen senare om att det var en advokat. Och sen hade ju du och jag dialog, Erik, eftersom du var där på platsen. Och vi spelade ju in en kort podd där från brottsplatsen. Och det var ju väldigt, man kan säga att det var högt tryck på Dagens Juridiks nyhetsredaktion hela den dagen.
Det här utvecklade sig så att en kvinna som den här advokaten Henrik Olsson Lilja har haft rättsliga konflikter med under en längre tid anhölls misstänkt för att ha anstiftat en tredje person för att utföra mordet på Henrik Olsson Lilja. Någonting som då misslyckades. Han överlevde och har själv uttalat sig om att han snart kommer vara på banan igen. Den här kvinnan är själv jurist och har jobbat inom rättsväsendet i många år. Det har skakat om ganska rejält i de här kretsarna.
Ja, alltså det är verkligen, det måste man säga. Men samtidigt så tycker jag att med tanke på hur många som har liksom legat på och jagat om den här nyheten och hur mycket som har skrivits om den här nyheten, så vet man ju fortfarande väldigt lite om hur den här utredningen fortskrider. Det enda vi vet idag är att den här personen inte blev häktad av tingsrätten och inte heller blev häktad av hovrätten, och att misstankegraden således är, alltså det är svag misstanke som finns mot henne. Det räcker inte för att ens bli häktad.
Ja, man ska säga också att i sammanhanget så har alltså åklagaren begärt henne häktad i första hand på sannolika skäl misstänkt, och som alternativyrkande då skäligen misstänkt en så kallad utredningshäktning om det finns av synnerlig vikt för utredningen att en person häktas trots att det inte finns sannolika skäl. Och både tingsrätten och hovrätten slår alltså fast att det inte ens når upp till skälig misstanke. Om man har varit med ett tag i den här branschen så vet man att det är närmast en löjligt låg grad av bevisning som behövs för att normalt få en människa häktad där. Så att uppenbarligen har de väldigt, väldigt lite att gå på utöver eventuell motivbild och sådär. Erik?
Ja, men jo, det här har ju också väckt en del frågor. Precis som du säger så är det ju väldigt enkelt att få till en utredningshäktning. Men det kommer man inte upp i här, anser man. Men det väcker ju också frågor. Den här personen, kvinnan, har ju tidigare själv jobbat inom rättsväsendet och även då haft kontakt, och det väcker frågor kring jäv. Och det har diskuterats också hur det fungerar och hur det ska fungera när en domstol tar ställning till någon som det kanske finns en starkare eller mindre stark koppling till. Och det är en intressant fråga som vi också har diskuterat på redaktionen, att hade det här varit så att säga vanligt bus, så kanske vi tror att man hade fått till en utredningshäktning åtminstone.
Du är försiktig här, Erik. Ja, vi kanske tror det. Med stor sannolikhet så kan jag säga att nu vet vi inte bevisläget i detta. Men jag har sett utredningshäktningar som har varit baserade på bevisning som varken har varit särskilt individualiserad eller konkretiserad. Så att hade det varit vanligt busuppgörelse någonstans i Sverige, så är det stor sannolikhet, vågar jag påstå, att det hade blivit en utredningshäktning. Det brukar bli det.
Ja, det blir ju nästan alltid det, och det är klart att man slås av jävsfrågan, men man slås ju också av, alltså vi har inte fått reda på någonting, va? Det har ju varit sekretessbelagt allt det här, så vi har inte kunnat ta del av vad som har sagts under häktningsförhandlingen. Den skedde bakom stängda dörrar. Man vet ju, som sagt, det återkommer det, man vet ju väldigt, väldigt lite. Alltså.
Ja, men det vi vet det är att den här kvinnan greps i anslutning till brottsplatsen ungefär 2,5 timmar efter att det här dådet hade inträffat. Vi vet också att Henrik Olsson Lilja själv då var vid medvetande när polis och ambulans kom till platsen, och att han då ska ha lämnat uppgifter. Och det kan man ju nästan förutsätta att de uppgifterna han har lämnat har så att säga vägt in i när man väljer att gripa den här kvinnan.
Det intressanta här, i varje fall rent utredningsmässigt och till viss del processrättsligt, är ju att i och med att domstolarna nu då har slagit fast att det inte ens finns skälig misstanke, så krävs det att förundersökningsläget förändras konkret för att man till exempel ska få använda, kunna gå till domstol och begära hemlig telefonavlyssning och hök och hak och sådant andra lite tvångsmedel som man kanske skulle vilja ha i det här läget. Och det där är ganska intressant faktiskt att de tvångsmedel man disponerar över själv från förundersökningen, det vill säga beslag och lite annat som polis och åklagare kan besluta om. Ja, det kan man nog säga att får man fram lite mer substans i det här så kan man då själv använda det. Men innan man går till domstol tänker man nog en gång extra här.
Det tror jag absolut. Och sen blir det som vi har diskuterat på redaktionen att när åklagaren väl går till hovrätten så är det som att man verkligen nu när de inte heller medgav att kvinnan skulle häktas att man slår fast ställningstagandet om att misstanken här räcker inte för en häktning. Va? Nu är det två dubbla instanser som har sagt det och det blir ju ännu svårare då för åklagaren att gå vidare i ärendet på det sättet.
Erik? Ja men absolut. Men det här som vi har sagt, det rör Henrik Olsson Lilja och en kvinna som också hon är jurist. Och det väcker ju många, alltså dels är det ju såklart snackas mycket om i branschen och många känner till de här personerna. Och det blev ju också en fråga när det skulle förordnas en offentlig försvarare. Den första som fick frågan, Gunnar Falk, tackade nej till det här uppdraget att försvara henne. Med hänvisning då till att han var bekant med målsägaren i fallet. Sen har då Ola Salmonsson tackat ja och är nu offentlig försvarare. Men det är också en fråga som så här uppstår och tangerar kanske jävsfrågan. Vem ska hantera ett sånt här ärende när parterna är så pass insyltade i det rättsliga Stockholm.
Ja, man kan med fog säga att Henrik Olsson Lilja är en advokat som han har ju processat i rättegångar i många, många år och är inte bara en välkänd duktig advokat utan också känner ju naturligtvis många utav advokatkollegorna och har jobbat tillsammans med dem. Så det blir svårt att ta ett försvararuppdrag som då kanske finns på andra sidan i och sen misstänkt va?
Ja men det är klart, vanligtvis när man diskuterar vilka mål som olika advokater tar eller inte tar så är det ju inte det här man brukar prata om och det är klart att det är en snackis eller blir en snackis i branschen. Vem ska nu försvara den misstänkte som misstänks ha anstiftat eller om man skulle hitta den personen som avlossat skotten, vem ska försvara skytten då? Det är klart att det är jätteintressant.
Ja, och så vitt känt så har man alltså inte heller skytten i det här sammanhanget. I varje fall inte officiellt misstänkt. Han är i vart fall inte häktad.
Nej, absolut. Men det jag tycker blir spännande är ju att många av de advokater som kanske är aktuella för att försvara antingen den här kvinnan eller skytten är ju sådana som ofta uttalar sig om att det spelar inte så stor roll vad personen har gjort och sådär. Vi ska försvara rättsstaten och rättssäkerheten. Då kanske det blir lite konstigt om man säger att man inte kan försvara den personen för att man har en yrkesmässig relation till en annan person som är inblandad.
Ja, konstigt men samtidigt mänskligt.
Ja, det är klart det är mänskligt men diskussionen tål ju att lyftas. Om det inte spelar någon roll vilka mål man tar annars, då borde man väl kunna ta sig an det här också.
Ja, om man inte är bekant med Henrik Olsson Lilja som arbetskamrat, som kollega eller advokat. Ja, men nu är advokater normalt vana att sitta och på varsin sida om skranket, åtminstone i tvistemål va? Och sen kunna vara advokater men under processen så att säga representera sina klienter i nitisk och redlig mening. Va? I det här sammanhanget så är det åklagaren som är på andra sidan. Nu vet vi väldigt lite men onekligen så sitter ingen häktad och det brukar göra i sådana här ärenden om ärendena har en framtid med fällande domar. Och det läget vi befinner oss i nu rent polisiärt är ju, om man tittar statistiskt, inte bra. Det har gått en vecka och man har ännu ingen som sitter. Och den misstänkte som man har snedsträck har haft är släppt på fri fot. Va?
Ja, det är jättedåligt naturligtvis. Men sen finns det väl också frågor kring hur talför den här skjutna personen Henrik Olsson Lilja har varit under den här processen också. Det är kanske så att man inte har kunnat förhöra honom på det sättet som man skulle ha velat för att han har varit alldeles för svag eller liknande. Så att han kanske sitter inne på flera uppgifter som ännu inte har kommit till polisens kännedom.
Ja, så kan det absolut vara. Och man kan också säga här att åklagare Lukas Eriksson har varit väldigt förtegen kring den här utredningen. Vill inte svara på då såvida man har någon misstänkt skytt som själv misstänkt som kanske då skulle vara anhållen i sin utevaro eller sådär. Det är en fråga som man har valt att inte besvara.
Det har varit extremt tyst. Alltså, han har inte sagt någonting. Ola Salomonsson har knappt sagt någonting. Den som har pratat mest är ju den här misstänkte anstiftaren, alltså kvinnan. Hon är ju den som har sagt någonting. Ingen annan har ju sagt någonting.
Nej, det, alltså det, frågan har ju också växt. Det är en intressant diskussion att när domstolarna då anser att hon inte är skäligen misstänkt, vilket ju är den lägsta misstankegraden för en specifik individ, så är det intressant att åklagaren säger att hon är fortsättningsvis misstänkt. Då ställer man sig frågan, har han mer bevisning än han hade när han gick till häktningsförhandlingen och misslyckades med att få henne häktad? Eller anser han att hovrätten har fel?
Ja, det kan man absolut. Den frågan kan man ställa sig. Och man kan också konstatera att han har inte valt att pröva häktningen i högsta domstolen och gå vidare dit med den bevisning som han då menar att han har.
Nej, och det är den typen av frågor som vi har ställt till honom som han inte har svarat på.
Nej, och nu finns det ibland naturliga skäl för åklagare och poliser att inte skylta med vad man vet, och i synnerhet när det är så kallade känsliga utredningslägen. Därtill ska man lägga att anstiftans brott normalt är väldigt, väldigt svåra att föra i bevis, va?
Ja, absolut, det är ju klart att det är jättesvårt, och såvida hon, om hon fortfarande är misstänkt, inte säger så mycket och det inte finns några övriga bevis, så blir det otroligt svårt att leda det här beviset. Jag tänkte bara att vi ska säga det också här, Erik, du som var i kontakt med Henrik Olssons Liljas byråkollegor. Hans namn kom ju inte ut förrän vi publicerade hans namn i söndags.
Nej, men just det. Och det var ju så att det hade vi, fick vi tillstånd från byrån och indirekt då från Henrik Olsson Lilja själv att publicera namn och bild på honom på Dagens Juridik. Och sen har ju flera andra medier följt efter, så att nu är hans namn så att säga offentliggjort.
Ja, och det här är, om man ska prata pressetik och press- och utgivningsjuridik, också en intressant fråga, för det här påverkar naturligtvis hur media förhåller sig till de som i framtiden kan vara misstänkta och den kvinna som har varit misstänkt. Hur mycket kan man berätta till exempel om de rättstvister som Henrik Olsson Lilja har legat mot henne utan att på något sätt komma liksom för nära vem hon är. Så att nu har man valt att gå ut med hans identitet, och då kommer man också att få på ett eller annat sätt förhålla sig till det, oavsett vad som, vilken inriktning den här utredningen tar, oavsett vem som kommer vara misstänkt här i framtiden. En sak som jag tycker vi ska understryka i det sammanhanget är att det var väldigt tidigt som polisen gick ut och sa att man inte misstänkte att det var yrkesrelaterat, att det inte hade någonting med Henrik Olsson Liljas roll som advokat att göra. Det vet vi ännu inte, men så här långt så har man inte ändrat den uppfattningen.
Nej, alltså det kan man tycka är lite märkligt så här i efterhand faktiskt, att de var så väldigt snabba på att säga det. Det är klart, de hade ju då möjligtvis ett utpekande från honom själv, men än idag så är det ingen som vet huruvida det faktiskt kan ha varit någon annan.
Nej, och det uttalandet i kombination med då gripandet av den här kvinnan som har haft en rättslig tvist med Olsson Lilja tyder ju på att det kanske var det de grundade det på, så att säga, att de ansåg att hon var misstänkt i det här från ett tidigt stadie. Men nu har ju då tingshovet konstaterat att bevisningen mot henne håller inte ens för skälig misstanke, vilket ju naturligtvis öppnar dörren för att det här kanske inte har med den tvisten att göra.
Nej, sen kan man ju också ibland få en känsla av att det där handlar mer om att lugna allmänheten på något sätt, och kanske lugna den övriga advokatkåren, för att man behöver inte vara ute så snabbt och berätta om något motiv egentligen. Det spelar ju ingen roll.
Nej, men om vi lyfter frågan bara rent generellt och tänker vilka effekter det skulle fått om det kunde konstateras att en brottmålsadvokat faktiskt utsätts för ett mordförsök som en direkt följd av hans arbete i rättssalarna, så hade det varit principiellt väldigt allvarligt, va?
Ja, otroligt allvarligt. Och då tror jag vi hade fått en konsekvens av det, oaktat vem det hade visat sig vara som hade begått det här angreppet, att fler och fler personer hade backat av som advokater från vissa typer av mål. Så att säga gängskjutningar och sådär, det är jag ganska övertygad om.
Ja, men det tror jag också. Fram tills det inträffar, om det nu, det vet vi ju inte hur det ligger till i det här fallet, så har man ju sett lite som advokater som fredade i den bemärkelsen. De företräder klienter efter bästa förmåga och har därmed så att säga varit, ja, nu använder jag ordet igen, fredade. Men det skulle vara en väldigt farlig väg att gå om det skulle visa att det var så i det här fallet.
Ja, det är ju jätteallvarligt, och det blir som en, det är verkligen ett angrepp på rättsstaten, för att citera Ann Ramberg, om det nu skulle vara så.
Och vi har inte dessutom i Sverige haft den typen av våld emot just advokater tidigare. Jag kan inte komma ihåg något fall där någon advokat har blivit utsatt för någonting sånt här som ett resultat av till exempel ett dåligt försvar eller uppfattat ett dåligt försvar hos en klient och så vidare. Men tiderna hårdnar och skjutvapnen breder ut sig. Just det, skjutvapnen breder ju ut sig och i veckan som gick så skrev åklagaren vid internationella åklagarkammaren mot organiserad och internationell brottslighet som det numera heter, Thomas Ahlstrand, en debattartikel som publicerades i Dagens Juridik och i Göteborgsposten där han påstår i vart fall att beviskraven i domstolarna när det gäller kanske framförallt gängrelaterade skjutningar idag är så högt satta att det i princip är omöjligt att få människor dömda och att det här är något som utnyttjats för just de syften att den grova organiserade brottsligheten kan finna sig att sitta häktade under kanske ett par veckor, några månader men sen frias i domstol.
Ja, vad ska man säga? Det låter som en besviken åklagare tycker jag.
Ja, och det är ju en debattartikel som har mött rätt kraftigt motstånd både från advokathåll och även från domarhåll där man dels ifrågasätter de slutsatser han drar och även vissa faktauppgifter i den här debattartikeln. Och när jag läser den så slås jag av att det låter lite politiskt och som vanligt när det pratas om gängskjutningar så det ska vara hårdare tag och man ska sänka beviskraven och de ska buras in. Det är lite den tonen i debattartikeln tycker jag.
Ja, men han pekar ju då på, eller hävdar i varje fall en erfaren åklagare, att domstolarnas bevisvärdering har förändrats från att ha varit ganska robust och handfast till att bli ytterligt försiktig, skriver han. Och så pekar han då lite grann på domstolarnas roll som är oväldiga och från övriga samhällsinstitutioner fristående organ. Men att den här rädslan då för att döma oskyldiga gör att man inte heller förmår att döma de som är skyldiga. Är det här ett rimligt resonemang från statens representant på ena sidan i rättsprocessen?
Nej, det tycker jag inte och jag tror aldrig att vi kommer ha en domstol som är alldeles för rädda för att döma oskyldiga. Det är väl, i så fall är det väl ett problem att alldeles för många personer åtalas och sen inte döms. Då ligger ju inte problemet på domstolen, då ligger problemet tidigare än så.
Jo, fast om det är så att beviskraven har ökat, det här har vi ingen statistisk eller rättsvetenskaplig belägg för, men om det är som Thomas Ahlstrand påstår, vilket jag möjligtvis själv kan känna att i vissa typer av mål så har nog beviskraven ökat jämfört med hur det var för 10-20 år sedan. Om det är så, hur långt kan beviskraven gå då? Det är en stor fråga.
Ja, det är en jättestor fråga. Men min personliga åsikt är i alla fall att beviskraven ska ju vara väldigt höga. För att jag, alltså, för min del, man ska inte kunna dömas oskyldig. Alltså, det ska vara omöjligt mer eller mindre.
Ja, det är som den klassiska gamla devisen. Man brukar säga att hellre att 100 skyldiga går fria än att en oskyldig döms. Så någonting ligger ju i det. Och jag tycker inte heller man ska... Jag tycker det är olämpligt att han använder uttryck som att domstolarna skulle vara rädda för det här. Att det rör sig om en rädsla. Och det har han ju också sagt sen i intervjuer när han har ifrågasatt att det här är en magkänsla han har. Och jag tycker då att i hans roll så är det inte riktigt passande att gå ut med den här typen av debattartikel som får en oerhörd spridning baserat på en magkänsla.
Samtidigt är det ett faktum att väldigt många går fria i de här rättegångarna. Om det har ökat eller inte, det kan jag låta vara osagt. Men det är ett faktum att det är svårt att bevisa. Bland annat som Thomas Ahlstrand pekar på, därför att vittnen då helt enkelt inte pratar och ingen lägger varandra och man tiger sig igenom förundersökningar och rättegångar. Och det är klart att frågeställningen som sådan måste ju vara befogad. Ska den här typen av brott vara så svår att klara upp så att det i slutändan faktiskt blir en samhällsfara att den här typen av människor som då åtalas konstant frias trots att alla inom citationstecken vet att de är skyldiga. Så att det är ju beviskraven som ska i så fall diskuteras och det här kan man diskutera till förbannelsen naturligtvis, men hur högt kan de egentligen sättas? Och det finns ju ingen som tycker någonting annat än att de ska sitta så högt så att vi undviker in i det sista att döma oskyldiga. Frågan är processrättsligt extremt stor, va?
Ja, men det du säger här och det du indirekt gör är att du lämpar över någon form av samhällsansvar på domstolarna. Jag menar, domstolarna kan ju inte rå för om folk inte vittnar. Och då hamnar vi i den här diskussionen. Ska vi ha kronvittnen? Ska vi ha anonyma vittnen? Bla, 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 bla. Dit jag misstänker att Thomas Ahlstrand vill att vi ska förflytta oss. Men det köper jag inte.
Nej, samhällsansvaret för domstolarna finns inte, utan de ska svara på en enda fråga. Finns det tillräckligt med bevisning för att fälla den här personen? Och sen ska de inte ta något annat samhällsansvar. Och det säger ju alla domare som man pratar med att har under deras domargärning, så har de naturligtvis vid åtskilliga tillfällen varit helt övertygade på det personliga planet om att en människa är skyldig. Men den personen ska ändå släppas ut oavsett om det resulterar i fortsatt brottslighet, för att det saknas bevisning.
Ja, och sen så lyfter Thomas Ahlstrand upp någon siffra där om ersättningar som har utbetalats från JK. Men det kan ju likväl vara så att folk blir häktade på felaktiga grunder och får ersättning därav.
Så kan det vara. Vad säger du, Erik?
Ja, det här är onekligen någonting som någon borde forska på och ta reda på. Hur förhåller det sig verkligen, så att vi kan känna att om någon skriver en sån här debattartikel så är det åtminstone välgrundat. Det är inte riktigt det intrycket jag tycker att man får av Thomas Ahlstrands debattartikel.
Nej, och vi sitter inte här för att vi ska såga honom vid fotknölarna, men ordet magkänsla tycker jag inte passar in. Och jag tycker också att jag kan förstå att han skriver den här typen av debattartikeln i något lobbysyfte etc., etc., för att han vill att vi ska ha anonyma vittnen eller att åklagarna ska få utökade möjligheter att få folk fällda. Och det är klart att de kanske vill att beviskraven ska vara lite lägre. Men den här faktan han kommer med är inte fakta.
Jag brukar ibland säga att domstolens roll när rättegången startar i den punkt där rättegången startar ligger ju framförallt närmare försvarets roll än åklagarens. Det vill säga, utgångspunkten ska ju vara att den tilltalades berättelse ska läggas till grund för bedömningen, om den inte i varje avseende är motbevisad utav åklagaren naturligtvis. Va? Och där så är kanske då uppfattningen ibland hos åklagare, kanske Thomas Ahlstrand, att man borde lägga sig lite mer kanske neutrala i den utgångspunkten, för det ska inte domstolarna vara, och ha viss förståelse för till exempel vittnesproblematiken. Och frågan är, det är ju en politisk fråga, ska vi ha kronvittnen och eller anonyma vittnen? Vi kanske inte ska ta den diskussionen här och nu, men det är någonstans där man landar, därför att det i slutändan handlar trots allt om bevisning.
Ja, och man kan ha respekt för Thomas Ahlstrands åsikt, tycker jag, för jag tror att det är många som delar hans åsikt om att det är alldeles för svårt att bli dömd i domstolarna och alldeles för svårt och sätta dit de här gängmedlemmarna. Det tror jag många poliser tycker, och det tror jag en stor del av den allmänna opinionen tycker också. Men samtidigt så, jag tycker att det är fel.
Ja, det kan åtminstone inte ske på bekostnad av rättssäkerheten.
Nej, och rättssäkerhet måste få kosta, både i form av frisläppta människor, frikända människor, och inte minst i form av pengar. Och det diskuterar man just nu när domstolarna anser att de har fått alldeles för lite pengar för att kunna göra rättssäkra och bra bedömning. Sen har vi ett ärende hos polisens personalansvarsnämnd som handlar om hur en polisman i Stockholm har använt sin uniform i privata sammanhang. Ville?
Ja, vi kom i kontakt med det här ärendet när vi läste en väldigt bra artikel på Polistidningen som egentligen handlade om på vilka sätt man inte får använda sin polisuniform i privata sammanhang. Det handlade bland annat om en person som gått till en tandläkare i polisuniform för att försöka få en faktura som hade gått till inkasso och inte gå till inkasso. Och det fanns även något annat exempel. Men det mest så att säga intrikata exemplet handlade om en person som hade poserat i uniform och lagt ut olika bilder på batong och polislägg på en sajt för personer som är intresserade av BDSM i en kontaktannons. Och det väckte ju såklart vårt intresse.
Ja, det här är ju egentligen två olika saker vi talar om. För precis som du säger, med den här dating-sajten, där kan man ju då, eller anser ju myndigheterna att det här är olämpligt och kan då skada förtroendet för polisen och så vidare. Sen finns det ju naturligtvis den andra sidan, som du säger, att om man använder sin uniform för att reklamera en vara eller ha synpunkter på hur någon beter sig utanför tjänsten, så är det så att säga, det anses vara ett försök att vinna fördelar eller ge intrycket av att det finns en viss tyngd bakom ett klagomål.
Ja, men då är det ett maktmedel helt plötsligt.
Ja,
här var det ju mer, vad var det han sa, att det fanns ett visst uniformsintresse. Alltså det handlar om en fetisch eller någonting. Men vi kan väl i alla fall alla tre vara överens om att det är olämpligt, eller vad tycker ni?
Jo, det är ju faktiskt så att själva syftet med uniformerad personal i statlig tjänst är just att de representerar staten och inte är där i sin egenskap av Kalle, Pelle, Pia, vad de nu må heta, utan de är där som representanter för staten. Och då är det ett maktmedel i den mån man anser att staten är och innehar viss makt. Va? Och det är det här som blir så intressant, att den ska, om inte avköna, så i varje fall avidentifiera personen bakom uniformen på ett sätt så att man ska kunna känna förtroende för till exempel poliser, just för att de representerar staten.
Ja, men, och det som har skett i det här fallet som vi har skrivit om, vi har också då på Dagens Juridik publicerat vissa av de här bilderna. Den här, han är förvisso anonym, man ser inte hans ansikte, och när han har publicerat bild på polislägget så ser man inte heller vem det är. Men det är ändå så att i det här fallet så har ju uniformen använts som någon form av raggningsknep, ett sätt att få kontakt med personer som då går igång på uniformer. Det är ju liksom syftet. Och det kan vi väl, som du sa innan, vi var överens om att det är inte så en polisuniform eller liksom en officiell tjänstemans dräkt ska användas.
Nej, men även om vi är överens om det så kanske man ändå, jag kan ha viss förståelse för det här. Jag är personligen inte så intresserad av BDSM, men jag tycker att det är olämpligt, men jag vet inte hur allvarligt jag tycker att det är.
Nej, då är det, tycker jag, att det är allvarligare när till exempel, det är ett annat fall som alltså, de refererar om en polis som hade sin uniform på sig som MC-polis när han försökte få då en trafikinspektör att ge hans son en ny chans när det gäller uppkörning då för att få körkort. Och då är det helt uppenbart att om du åker dit i poliskläder och polisuniform så försöker du påverka trafikinspektören på det här sättet just för att du är polis. Va?
Ja, men det håller jag med om helt och hållet, att självklart är det mycket allvarligt, och jag kan också säga att PAN har ju förvisso gett den här polismannen ett löneavdrag. Men det är ju...
Nej, jag tror inte att de har gjort det än. Jag tror att det väntar. Det är det som arbetsgivaren vill att PAN ska besluta om, att han ska få ett löneavdrag.
Han med motorcykelhistorien, han har fått löneavdrag i varje fall.
Ja, men då, man kan åtminstone konstatera att det är, ju inte, det är ingen som hävdar här att det skulle vara skäl för uppsägning, eller att det är liksom en olämplighet av den digniteten.
Ja, han gick ju under aliaset Konstapel Sträng. Det tycker jag ändå vi måste beröra. Det finns ju någonting som är lite roligt med det, tycker jag.
Strängt taget, och samtidigt visade bilder på batong och på andra sätt sådant som kunde i sammanhanget anses vara enligt hans uppfattning intressant. Därmed är Dagens Juridikpodden slut för idag. Jag tackar för att ni har lyssnat, och också tack till mina kära medarbetare i studion. Tack!